Ni som har predikat någon gång eller predikar regelbundet, ni har säkert den erfarenheten av att förbereda en predikan, det är att göra en resa i ordet. Det är ganska märkligt. Man börjar i ett ganska känt ställe, men sen kommer man till ett ställe som man inte riktigt har varit i, fast man vill ändå prata om det. Känner ni igen det, ni som har predikat? Kanske inte. Jag känner i alla fall det. Men då egentligen borde kanske varningsklockorna ringa. Så ni får ha lite så här. Pratar jag rätt nu? Så. Men vi får se. Nu kör vi. Låt oss be tillsammans först innan jag börjar predika. Tack Jesus för att vi är tillsammans här idag inför dig. Jag ber att den här gudstjänsten, den här predikan, ska peka på dig. Visa vem du verkligen är. Och jag ber också att du ska leda resten av det här mötet. I Jesu namn. Amen. I den lilla bubbla som jag befinner mig i på jobbet, så är det väldigt inne med en viss sak när vi inte pratar jobb. Och jag har med mig det. Jag har en liten attiralj här. Jag ska inte öppna den, jag lovar. Vet ni vad det här är för någonting och vad det här innehåller? Det här är en surdeg. Och visst är det typiskt att man i sån här kontorsjobb pratar om surdeg nu i 21 århundradet. Jag ställer den här. Jag ska inte öppna den, jag lovar. Det har blivit nästan som en inbördes tävlan på jobbet, vem som bakar godast bröd. Och diskussionerna handlar faktiskt nu mycket om olika former av surdeg och hur de smakmässigt påverkar både jäsning och smak. Och ofta pratar vi om olika surdegsparametrar, och det kan vara till exempel vilken mjölsort ska man använda, till exempel vilken kvarn ska man välja. Det finns många olika kvarnar. Och ju mer obskyr och mer lokal kvarn, ju bättre är det. Visst är det konstigt. Är det vetesurdeg eller rågsurdeg, eller ska det både och eller varken eller? Hur påverkar smaken av dessa? Vilken malning ska det vara på mjölet som man baserar surdegen på? Och hur får man sedan den bästa och mest aktiva surdegen? Och ska man tillsätta extern jäst dessutom? Vi stämmer det, Pamma? Visst är det klassiska surdegsparametrar? Yes, det är oerhört intressanta diskussioner för en ingenjör, kan jag tänka mig. Sen tar man med sig det bakade brödet till jobbet och så avnjuts det. Och alla är så glada och nöjda. Samtidigt är det här med surdeg, det är jättesvårt. Jag har själv misslyckats massor med gånger. Och jag kan inte alltid lyckas få degen att jäsa. Och det är en konst. Och det kräver erfarenhet att få de här olika parametrarna i surdegen och göra så att degen börjar jäsa ordentligt. Samtidigt är det oerhört fascinerande att ha en sån här surdeg. Så man kan titta på den, så är den nu är den inte den här så aktiv, för den har varit i kylen. Men den kan vara liksom jättebubblande och jätteaktiv. Och man ser verkligen att den här vill verkligen sprida sig i en deg. Och vet ni vad? Jesus pratar om surdeg flera gånger. Men jag tror inte att hans intresse kring surdeg handlar så mycket om just en sån där deg. Jag tror att Jesus snarare, eller jag vet att Jesus använder surdeg i en liknelseform. Och han pratar om det i både positiva och negativa ordalag. Men en gemensam nämnare är att surdegen får hela degen att jäsa. Som en liknelse om att det som vi stoppar in, det vill säga surdegen, växer till och påverkar allt runt omkring. I Matteus evangeliet och även i Markus evangeliet och i Lukas evangeliet så ser vi att Jesus, han varnar för surdegen i form av fariseernas och saddukeernas läror. Vi kan kanske stå upp ett bibelord från det. Och då är vi i Matteus kapitel 16, verserna 5-12. Och då står det så här: när lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa det till dem: akta er noga för fariseerna och saddukeernas surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. Jesus märkte det och sa: ni trosvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5 000 och hur många korgar ni fick över? Eller de 7 bröden till de 4 000 och hur många korgar ni fick över? Hur kan ni tro att jag talar om bröd? Nej, akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saddukeernas lära. För många så var fariseernas och saddukeernas lära, den var, kunde synas både förnuftig och andlig. Men det gav inte människorna den frihet som Gud hade kallat dem till. Här har vi alltså undervisning som surdeg som binder, förgör, tar över och inte bidrar. Som jag pratat om tidigare så befinner vi oss just nu i ett tema här i församlingen. Att dela det vackraste. Vi har kurser, kommer gå en på tisdag här. Och vi har också en predikoserie kring att dela det vackraste. Och när jag tänker på att dela det vackraste, då ser jag att ett sätt att dela det vackraste, det handlar om att i både ord och handling peka på det som Markus och Lukas kallar för Guds rike, eller det som Matteus i sitt evangelium kallar för himmelriket. Jag har hört flera predikningar kring optimala bibliska modeller för att sprida Guds rike eller för evangelisation. Bibeln lär oss ju inte bara om vad eller varför, utan Bibeln lär oss också om hur vi ska göra. Och i Lukas 10, vers 1-12, så har vi en modell för hur man kan sprida evangeliet och hur vi kan sprida Guds rike. Vi kan läsa det här tillsammans. Det är ganska lång vers, men den är långa text, men den är intressant ifrån en biblisk modell. Då läser vi: därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig 2 och 2 till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vändas tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus, och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av. Behåll det. Men så mycket ska ni veta: Guds rike är snart här. Jag säger er att på den dagen ska det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Hårda ord. Ytterst hårda ord. Om vi ser det här som en biblisk modell för evangelisation, då finns det ett antal olika steg. Första steget är att vi, som vi ser redan i vers 2, att vi ska be skördens herre att sända arbetare till sin skörd. Det är det första steget. Och sen i vers 5 ser vi hur Jesus säger: när ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Så vi går alltså ut till hus, säger frid över detta hus. I vers 7 säger Jesus, stanna i det huset och ät och drick vad ni får. Och i vers 9 står det, bota de sjuka och säg att Guds rike är nu här. Detta är alltså en illustration, en evangelisationsillustration för grundläggande sätt att nå ut med evangeliet. Observera stegen. Först ber vi. Sen kommer vi med frid och välsignelse till samhället. Sedan så äter vi och dricker. Vi bygger relationer med människor som befinner sig långt ifrån Guds rike. Och sen så botar vi de sjuka. Eller möter människors behov. Och sen till slut så berättar vi att Guds rike är nu här. Det vill säga vi vittnar om Gud och Jesus. Vi brukar oftast göra så att när vi tänker på evangelisation så börjar vi med sista punkten många gånger. Vi pratar om det. Men den här modellen börjar med det som kanske är det centrala. Att möta med människors behov. Och om vi bygger relationer så tror jag att, och att vi möter människors behov genom att bota sjuka och vara sociala, så öppnas deras hjärta för att höra de goda nyheterna. Det Jesus här säger innan han predikar, eller förkunnar, eller vittnar, det är det som man ibland kan kalla för pre-evangelisation. Och Jesus säger här att det är viktigt. Jag kommer tillbaka till den här modellen, för den har också vissa brister, men jag kommer till det. Om vi går tillbaka till Jesu intresse för surdeg, så har vi nu läst om hur Jesus använde surdeg för att visa hur lätt vissa saker kan sprida sig. Till exempel saddukeernas och fariseernas inte så bra läror. Men Jesus använder också Guds rike på precis samma sätt fast mer positivt ordalag. Så låt oss titta på Lukas 13, kapitel 13 och verserna 18-21. Lukas kapitel 13, 18-21. Har jag inte med den? Lyssna på mig istället. Då sa Jesus, vad är då Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer till och blir till ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. Här är Guds rike en surdeg som när den hamnar i degen i samhället så växer den. Och därför är det så befriande att veta att det inte bara hänger på oss utan det finns någonting mer än mänsklig kraft i evangeliet. I de här 3 evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, så är Jesu undervisning oerhört starkt fokuserad på riket. Och i den samtida judiska kontexten så var också väntan på Guds rike oerhört stark. Judarna hade under kanske drygt ett halvt millennium faktiskt levt under något annat folks ok och de väntade på befriaren. De väntade på Messias och de väntade på att Guds rike skulle bryta fram på jorden. Men det rike de väntade på, det var inte det rike som Jesus kom med. Vad säger då Jesus om Guds rike? Vad är det? Ja, Jesus är ju inte kanske sådär att han definierade 100% tydligt. Utan han definierade snarare liknelseform. Så vi kan titta på vad är det Guds rike som Jesus i liknelseform pratar om. För det första, kan ta punkt 1 här på skärmen. Jesus säger att Guds rike inte är någon stat eller nation, alltså fysisk stat eller nation, som judarna väntade sig att Messias skulle upprätta, utan någonting som finns mitt ibland oss och som inte är av denna världen. Jag har också skrivit här invärtes i oss. Vi kan titta på nästa bild, det tror jag vi har från Lukas 17. Då får Jesus frågan av fariseerna om när Guds rike skulle komma. Och då svarade han så här. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. I grekiska grundtexten så finns det ett litet lurigt adverb här. I svenska är det en preposition. Så näst sista ordet står det inom. I grekiskan så är det ett adverb som heter entos, och det kan tolkas på två sätt. Och det kan tolkas som inom er eller mitt ibland er. Men jag tror att det egentligen inte spelar någon roll vad det är. Säger vi att det är båda, så blir det ännu tydligare att Guds rike är inom oss, men det är också mitt ibland oss. Och uttrycket här pekar på ett andligt rike som man får medborgarskap i genom att tro. Om vi tar nästa punkt. Guds rike är också här, men ändå inte. Paradoxalt, eller hur? Jesus betonar flera gånger att Guds rike är här, eller att han betonar att Guds rike är nästan här. Men han talar också om att Guds rike är något som ska komma. Att det kommer först i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka och skapelsen återställs till Guds syfte. Det här är väldigt paradoxalt. Att det är här, men ändå inte. Men det speglar också den värld som vi lever i just nu. Vi lever ju i en mellantid. Från den tiden då när Jesus lämnade jorden i Kristi himmelfärd till att den dagen kommer tillbaka i Kristi återkomst. Så vi lever i Guds rike, men ändå inte fullt. Vi är fria från synden och syndens begär, men ändå inte fullt. Vi kan peka på alla välsignelser och löften som Bibeln säger, men vi ser dem ändå inte fullt. Och det tror jag är, det är inget negativt, utan det snarare kan ge oss motivation att i bön och arbete och också på något sätt vila i tron även när bönesvar uteblir. Samtidigt tror jag att vi skulle kunna se ännu mer av Guds rike om vi sträckte oss efter det. Vad är Guds rike mer? Jo, Jesus pratar ju som sagt mycket i liknelse om vad Guds rike är. Men han får direkt en tydlig fråga från Johannes lärjungar när de frågar, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Då svarar Jesus, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Jesus uppmanar oss också att tillkomma ditt rike, eller låt ditt rike komma, ske din vilja så som i himlen, så också på jorden. Och det tror jag också är Guds rike, att vi får se det att det är som det är i himlen som reflekterar vem Gud är. Och då kan man också se himlen som en förebild för hur Gud vill att hans rike ska uttrycka sig på jorden. Om vi går tillbaka till evangelisationsmodellen från Lukas 10. Jag tycker att den är ett bra sätt att evangelisera på och leva ett kristet liv kring. För den fokuserar på människan snarare än på budskapet. Inget fel att fokusera på budskapet också, men man lägger faktiskt människans enskilda behov kroppsligen, själsligen och andligen. Och den pekar också på vad Jesus har kallat oss till, att gå ut och göra hela världen till lärjungar. Men den har också några brister och de tänker komma till. För det första bristen, här förutsätts det att lärjungarna botar sjuka. Det vill säga det är mer än ett socialt engagemang. Och i den samtida judiska kontexten så förväntade man sig att gudsmän och profeter och inte minst Jesus och hans lärjungar, eller inte minst Messias och hans lärjungar, skulle ha förmågan till övernaturliga ting. Och i vårt samhälle så har vi är ganska hårt drabbade av en inomvärldslig tolkning. Och det är alla människor. Och sådana här saker som att göra under och övernaturliga saker, de kan många gånger tyckas främmande. Men jag ser att det är så många människor som, precis som då, så många människor runt omkring oss som törstar efter någonting mer. Och jag tror att om vi törstar efter mer av Gud, så möter han oss. Frågan är om vi, eller jag som kristen, är redo att ta detta steg. Förutom att umgås och möta behov och hjälpa socialt, att faktiskt våga be för människor och be för våra vänner, att Gud ska möta dem och möta deras behov. En fråga som har mycket med mod att göra och rädsla i eget liv. För det andra, vi tar väldigt sällan hänsyn till att stryka av dammet kring våra fötter. Utan, och det tycker jag helt rätt, att vi vill gärna ge människor en andra, en tredje och en fjärde chans. Och det tycker vi. Jag kommer tillbaka till det, för att modellen tar också heller inte hänsyn till vad det är Jesus egentligen gör och varför han gjorde det här. Vad var det egentliga syftet med att skicka ut just 72? Och troligen så är det så att Jesus hade en tanke på Mose, som också utsåg ett antal, han utsåg 70 plus 2 av Israels äldste i fjärde Mosebok, som fick del av Guds ande och som också fick makt att leda hans folk. Jesus sänder här ut medhjälpare som ska vara med och leda det nya uttåget. Och då talar jag inte om uttåget till ett annat fysiskt rike eller annat ställe eller land, utan faktiskt uttåget in i Guds rike. Och det här med dammet, det vilar en allvarlig underton i den här texten. Jesus har bråttom. Märker ni det? Jesus vet att med stor sannolikhet har han faktiskt inte möjlighet att komma tillbaka till de här städerna innan hans uppdrag på jorden tar slut. Jesus är ju på väg till Jerusalem för att besegra ondskans makter. Och det gör han ju inte med våld, utan som fredsförsten. Och tar de inte emot hans budskap om Guds rike, så kan det vara för sent för dem. Och Jesus här är en profet som vet att Sodoms straff kommer att innebära romarrikets bestraffning av rebelliska undersåtar. Så Jesus lovar här inte bara ett nytt religiöst alternativ och en frälsning till ett evigt liv, utan Jesus lovar också en sista chans för att förhindra att Israels folk störtas ner i fördärvet. Och detta är, kan ta nästa bild. Detta är den fjärde ingrediensen i vad som kännetecknar Guds rike. Det är nämligen fred och frid. Och kärnan i de här verserna, förutom att vi ser det som en evangelisationsmodell, det är budskapet om fred. Och Jesus samtida i den judiska kontexten, de vill inte ha fred. Varken med samarierna, som var deras traditionella fiender, eller med de fruktade och avskydda romarna. De ville och trodde på ett fullt krig där Gud skulle komma med sin rättvisa till deras undsättning och förinta deras fiender en gång för alla. Någon gång på sent 40-tal så var det några herdepojkar som hittade en massa krukor med jättegamla skrifter som idag kallas för Qumranskrifterna. Och de skrifterna, förutom att innehöll väldigt mycket gammaltestamentliga texter, som är de äldsta vi vet ifrån Gamla testamentet, så innehöll de också texter ifrån den här judiska gruppen som höll till där. Och de texterna är många gånger väldigt apokalyptiska. Och de verkligen förväntar sig att Gud ska komma och besegra alla människor, så att det är Israels folk som är de som kommer att övervinna och liksom segra och styra i världen. Och just de här tankarna, Det var det som de väldigt många i den judiska kontexten förväntade sig på den här tiden. Men detta är inte Jesu väg. Guds rike går helt i motsatt riktning. Att bekämpa det onda med ont, det är inte att gå in i Guds rike. Det är att vilja återvända till Egypten. Utan vill vi gå till det förlovade landet, Guds rike, där vi ser ett land med helande mäktig kärlek från Gud, en livgivande kraft som botar, upphöjer och befriar, så innebär det också fred och frid. Ni som känner mig vet att jag kan inte vara 100% pacifist. För jag tror att det kan finnas reella skäl till att faktiskt ingripa mot terror och angrepp. Men jag känner att en djupare diskussion kring våld och vad som är rätt och fel är komplex och mångfacetterad att få ta in sån här predikan. Samtidigt så är faktiskt freden, den är så oerhört central i Jesu undervisning och i Guds rike, att vi kan inte ducka inför det. Fred hör till evangeliets kärna. Som efterföljare till Jesus i faktiskt en väldigt splittrad och våldsam värld, så innebär det nog att vi ska vara inriktade på att faktiskt jobba för att finna icke-våldsalternativ och på att lära oss att skapa fred mellan människor och mellan församlingar och inom församlingar i vårt samhälle och mellan nationer. Och är det så att vi predikar och lever i Guds rike, då ska vi också leva ut och förkunna fred över mänskligheten, eftersom detta ligger så centralt i Jesu, eller i Guds hjärta. Låt oss titta på vad som hände sen med de 72 när de kom tillbaka efter genomfört värv. Vi går till Lukas 10:17-20, så står det så här. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och Jesus svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Tillbaka till surdegen då. Om nu Guds rike är en surdeg som ska få degen att jäsa, så är det viktigt att vi tillsammans med Gud har med de olika Gudsrikes parametrarna i surdegen. För det första, vi vill ju vara en del och vi vill gå in i Guds rike. Vi säger: tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen såg på jorden. Och låt oss vara en del av den här surdegen som är aktiv och verkligen vill bubbla över. För det andra, låt oss få leva tillsammans i och med Guds överflödande kärlek. Låt oss hjälpa vår nästa, våra grannar, sjuka, blinda, lama, fattiga. Låt oss få flöda ännu mer i det övernaturliga. Låt oss hjälpa alla människor i samhället. För det tredje, låt oss berätta för hela världen om Jesus. Vad Jesus har gjort. Och Jesus vår kung. Och låt oss göra, precis som det står i Matteus 28, gå ut och göra hela världen till lärjungar. Och slutligen, låt oss leva tillsammans i fred, i frid. Och då, mina vänner, då tror jag att Guds rike kommer att få syra eller genomsyra hela samhället. Och jag tror att senapskornet kommer att växa till ett stort träd där himlens alla fåglar kommer att bo bland grenarna. Låt oss be tillsammans. Tack, kära Jesus, för det du har gjort. Tackar Jesus för att du har visat på vägar att frälsa mänskligheten. Jag ber att vi ska få jobba tillsammans med dig i Guds rike, för Guds rike, för att se den här världen förändras till det som du vill, Jesus. Låt oss fortsätta gå i tron på dig och välsigna resten av mötet här också idag, Jesus. Vi vill se mer av dig i våra liv. Vi vill se att du verkligen rör om i oss. Och att vi får se dina helande händer röra vid oss och göra oss mer lika dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.